You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt.
Nu ska ni få träffa en intressant person. Niklas Edler, Skånepågen som hängde otaliga timmar i Leysen och var med i den svenska trion med Sunesson och Birmark som utmanade världseliten på 90-talet. Då var det segling all in som gällde. I steget han senare tog med att starta bolag så fanns många lärdomar från vattnet med. Att han fortfarande är den som alla fruktar på seglingens mästare och att han fortsätter samla på sig mästerskapsmedaljer, det tyder på att vår idrott är en sport man kan njuta av så länge det finns driv och glädje. Det är du ett bevis på. Välkommen till Seglingspodden, Niklas Edler.
Tack så mycket.
Härligt att ha dig här. OK SM-guld.
Det stämmer.
Stort grattis.
Tack så mycket.
Vi stannar kvar i OK-jollen och så måste vi också såklart nämna att du var ungefär så här nära ett VM-guld i OK-jolle. Och jag tycker bara det är så coolt. Alltså, wow!
Ja, tack. Det hade varit ännu coolare om jag hade varit så här
på rätt sida.
Ja. Det var snöpligt nära.
Ja, jag förstår det. VM seglades här på Marstrand tidigare i somras.
Jajamän.
Hur liten marginal var det faktiskt?
0,4 poäng och det går ju egentligen inte, så jag får lite frågor runt det. Men jag hade en redress eller gottgörelse på grund av en felaktig anslag för Black Flag i starten. De hade skrivit fel nummer.
Aha, så det var inte ens du som faila?
Nej.
Okej.
Okay, det fanns en utländsk båt som hade samma nummer men annan nationsbeteckning som jag tror att det var.
Okej, okay, då känner jag så här. Vi kanske inte ska grotta mer i varför det blev ett silver eller ett guld. Då. Vi kan stanna kvar i prestationen. Ja. För den ändrar vi ju inte. Nej. Det du seglade och det du gjorde där var ju fantastiskt. Hur gör du för att ta dig fram? Det var ett stort startfält.
Ja, det var jag ska säga det var lite annorlunda än vad jag gjort de senaste åren. Det var ju nästan 110 båtar och alla på samma startlinje.
Precis.
Och sen så var det en traditionell, alltså nu är det inte ens traditionell utan antik bana. Det var en gammal Neapelbana med kryss, slör, kryss, läns, kryss i mål. Och tog kanske en timme och 20 minuter.
Oh, wow.
Så det var lite annat på det, men det var kul. Ah. Det var faktiskt rätt kul att man är ju långt ute på havet och får sträcka ut lite grann när vi ändå är så pass många på startlinjen. Så funkar det bra.
Ja.
Så det var kul.
Ja, häftigt. Jag vet att några var väldigt nostalgiska. Jag såg något inlägg där från Björn Johansson. Åh, livet är tillbaka, den här triangelbanan.
Det var faktiskt ganska kul för att de var ju då Björn som jag har haft som tränare när jag var yngre. De var ett stort gäng och framförallt sista dagen, det som var näst sista, för det blev ingenting sista dagen, då var ju hela det gänget ute och hejade, och det var min bästa dag. Så att jag hade ju full support från gubbarna. Så det var faktiskt superkul.
Ja, ta med dig den goda känslan ändå. Jag förstår att det känns snöpligt med den där liksom valören på medaljen. Men tänker du att du satsar mot en ny guldmedalj i någon klass? Du seglar ju allt möjligt, Niklas.
Ja, jag seglar ju allt, hyggligt allt möjligt, men begränsat med tid, så att nej, men det skulle vara jag är ju inte helt
inte klar.
Jag märker att jag är så pass nära, så att sen så får jag väl se om jag har möjlighet att köra nästa år.
Vart går VM nästa år?
Det går i England. Men det är ju som sagt, man ska få ihop det. Jag seglar ju inte bara, så att då får det bli lite prioriteringar.
Ja, vi hoppas och vi håller tummarna. Vi kanske är några på plats som hejar.
Ja.
Who knows?
Ja.
Vi är med dig i alla fall. Hur känns det här nu då på Marstrand?
Ja, men det är förbannat kul att komma till Marstrand. För det, oavsett om man ser här inne eller ute på Marstrandsfjorden, så är det, ja, men det är lite klassiskt med hela, alltså, miljön, och det är segling, och det har varit så många tävlingar här genom åren, så det blir en liten speciell känsla jämfört med att komma till kanske lite mindre ställen som inte har den här seglingsatmosfären.
Ja, man blir helt sprittig som seglare här.
Ja, det är det.
Vilka mer har du med dig ombord?
Nu har jag med mig mitt klassiska mästarnas mästare igen.
Ja, ni är ruggiga.
Ja, och då brukar det bli då Mattias Hermansson,
ja,
som är med. Och sen så har jag med Mikael Björndal och Pontus Meyer.
Åh, herregud, vi får passa oss hela bunten som är på vattnet imorgon. För jag vet att de här herrarna är här för att ta guldmedaljen. Du har gjort så mycket innan seglingen, och jag känner dig inte personligen så väl. Det kanske är för att vi är på två skilda delar av Sverige, och du var seglade lite mer när jag var lite yngre. Du måste bara gå igenom här nu. Hur ser din bakgrund ut?
Jag ska försöka ta den korta versionen, men jag började segla rätt tidigt, 7-årsåldern i Bjärred. Bjärreds optimistjoleklubb en gång i tiden.
Skåne.
Jajamän. Och så seglade jag det vanliga optimist, och sen gick man över till e-jolle. Och jag var väl hyggligt. Jag tävlar mycket, och jag älskar tävla, och vi var superbra, stort gäng och bra tränare.
Gick lokalt. Du på något seglargymnasium?
Nej. Vi var så pass många hemma i klubben och hade så pass bra träningsverksamhet, så vi var väl, eller våra föräldrar bestämde nog att vi inte skulle gå.
Ni hade en sån kritisk massa så att ni kunde få
till era. Både bra skolor i Lund, och sen så hade vi bra träning på hemmaplan, så då körde vi det.
Ja. Och sen efter e-jollen, för jag tänker ju på dig som laser, Niklas. Det var många år i laser.
Ja, många. Jag seglar ju, på 90-talet seglar jag mycket laser. Då gjorde jag en OS-satsning mot Sydney. Jag tog inte platsen. Jag var väl hyggligt bra, men inte bäst. Inte så där superbra, men bra.
Men alltså, ni var ju riktigt bra, ni svenska gänget som
seglade
på den här.
Ja, vi var ett superduktigt gäng och hade jättebra tryck på träningen, men jag var inte Kalle Sunesson då som körde, han var ju liksom, hade ju en edge helt klart, och Daniel Birmark körde också mycket med, och vi hade jättebra samarbete, men jag var väl alltid liksom tredje gubbe där snarare.
Och vad kommer du ihåg från den här tiden? Är det liksom något som du kan sakna?
Ja, men både och. Det var ju otroligt lärorikt, och vi var ute och körde väldigt mycket. Så det var liksom en kombination av lärde sig väldigt mycket segling och elitsatsning. Så jag tror det var ett mindset i liksom hur ska man tänka i tävlingssituationer och driva träning och lite grann hur man ska, alltså på yppersta elitnivå. Sen var det som en annan del också i det hela, att vi i själva lejsen, vi kom ju ut och fick uppleva ganska mycket. Dels var vi ett bra tajt gäng, och det var ett bra internationellt team, alltså italienare och engelsmän och australiensare och allt vad det var. Så hela den communityn var också rätt intressant, och vi kom ju till just då så körde de VM på väldigt många avlägsna orter. Så att det är
mycket
så här, efteråt ska jag tänka på att det var rätt. Det är
Vilken
väldigt
innest.
Häftiga ställen som jag har kommit till med lejsen och hela den. Och som också då har gett någon erfarenhet och intryck i livet. Så det var en häftig resa. Ja. Som sådant.
Och var det efter Leysen som du liksom la seglingen lite mer åt sidan och började din företagsresa?
Så kan man egentligen säga, seglingsmässigt så då var jag börja bli lite trött på det. Jag var väldigt nära att börja segla Tornado. Jag hade nästan fixat en båt och nästan fixat en gast. Men sen så bara kände jag, nej, det här... jag hade inte drivet.
Stort steg,
så då pluggade jag klart och sen så började jag med jobb. Mm. Och ganska snart startade jag ett bolag.
Och när jag... tänker på dig så tänker jag ju då på Skarpa såklart. Ett företag som i alla fall genom många år har använt grymma seglare ombord, eller hur? Mm. Och jag är lite nyfiken på din syn på liksom, ja, men, driva bolag, jobba framåt i den liksom, miljön versus att göra det i seglingen. Mm.
Nej, men det finns nog, jag ska veta om det är likheter, men jag har mycket mer från seglingen. För seglingen är ju liksom att driva ett litet företag, i alla fall om man liksom satsar och inte bara lajar runt. Mm. Så där har jag liksom mycket nytta av och inställningen, både hur när det gäller driv och planering och lite långsiktighet i det man gör. Och något samarbete och att man är lite kompetitiv, men du kan inte vara idiotkompetitiv så att du liksom skapar massa ovänner. Nej. Så det är liksom, det är någon typ av liksom, den erfarenheten och att klara av tuffa situationer, för det är ganska så tuffa situationer när man driver en verksamhet och eller även om du är kanske är chef eller har en ledarroll, så är det mycket tuffa beslut som ska tas i vardagen. Och från seglingen har man liksom fått lära sig det. Det är liksom att bara köpa läget också. Att när det är jobbigt så ja, då får man fort... Om man har varit ute och hängt en laser i 15 meter per sekund på Marstrandsfjorden så klarar man ganska mycket annat också.
Ja, och det känns som då de här åren i lasern kanske gav dig grunden som du sen använde liksom ute i ditt företagande.
Ja, men det tror jag. Men jag tror det är framförallt driven och kanske också en liten viss... Ja, men det kanske är en liten sundhet i att saker och ting kanske också löser sig. Ja, och ibland går ju inte saker och ting bra. Och då gäller det att kunna... Man blir förbannad när man förlorar eller inte, det inte blir bra. Men då, det blir någon sån här självreglering. Okej, vad kan jag lära mig av det här? Mm. Så att jag får... Så det blir erfarenheter istället för misslyckande.
Mm. Precis.
Den delen
den
tror jag
behöver
viktigt,
man ju vara sjukt bra på i segling. Ja, alltså vi kan bara titta ut på vattnet här när vi kikar på Marstrand och det händer ju otaliga fuck-ups som vi säger. Ja. Men kunna liksom gå vidare snabbt och helt enkelt lära sig snabbt.
Ja. Ja, och den här kombinationen att inte förtränga det helt och hållet men inte knäckas. Nej. Av det heller. Så det är någon typ av balans där, tror jag.
Men nu känns du som en teamplayer, verkligen. Du sitter ofta i de här typerna av båtarna. Vi ser det i Allsvenskan, otaliga seglingens mästare känns det som du har gjort.
Ja.
När liksom byggde du din skill för teamarbete? Och jobba i team i seglingen, för du har ju de facto egentligen suttit i EMAs båtar hela tiden.
Ja, men jag har ju nästan alltid styrt. Jag kan inte säga att jag är en värdelös gast, men jag är inte så bra på det, för jag har inte gjort det tillräckligt mycket. Det är lite så, jag hoppade in lite redan när jag var Sela Eol, var det några gubbar som ville ha någon lokalt som ville ha någon rorsman i Express, så jag har liksom hoppat in och styrt lite då. Men framförallt det är faktiskt när jag liksom, la av med liksom, elitseglingen och började segla Laser Master då. Yeah. När jag blev gubbe. 35 år var jag väl då.
Säg inte så.
då det var ju precis då när Mästarnas Mästare kom igång. Och då hade jag ju liksom förmånen att då fick jag ju träna. Så jag var ju tidigt och började segla det här formatet.
Nere i Båsta.
Ja, vi var faktiskt i Sandhamn de första åren till och med. Och då hade jag ju med, så har jag ju turen då att ha många duktiga kompisar som är duktiga på och som har sett mycket matchracing. Och då tog jag med lite av de här som hade sett kölbåt och matchracing för att, så att de kunde baxa runt mig på banan. Och då var jag inte så liksom duktig på det här med hantera kölbåten och den typen av...
Men sen kom du sakta men säkert, år efter år.
Ja, men egentligen ganska snabbt. Men jag fick lite nycklar av dem. Bara, så här, du kan ju inte... lite liksom situationer, liksom hur jag ska tänka och lite tålamod. Som man, i en laser kan man ju liksom, är det lite trångt så tar man 2-3 slag och så är det klart. Oavsett.
Här fick man planera lite mer.
Ja, mycket mer liksom taktisk positionering och allting går lite långsammare. Mm. Så då fick jag ganska mycket av det. Mm. Så att, och det är ju lite intressant så att liksom, på något sätt när jag var 35 år så liksom kom jag liksom till en annan del typ av utvecklingen av seglingen. Så att senaste, ja, det blir ju faktiskt 15 år nu. Eftersom,
åren går.
Ja, eftersom åren går. Så har jag faktiskt utvecklats väldigt mycket som seglare. Och det är också häftigt i sig att trots att man liksom har lagt av med elitseglingen så finns det så otroligt mycket att lära sig. Och att då lära sig med att segla med både de som har mer erfarenhet men också säkert ibland med de som har betydligt mindre erfarenhet än vad jag har. Och det är också ganska så krävande, men där lär jag mig mycket för att kunna coacha dem.
Hur man
dem,
ska eller... förklara och hur man ska kanske göra en setup i en båt enklare då, för att de ska hänga med.
Och det är först när man kan förklara saker som man kanske kan grejerna också. Ja. Så att,
Hur kom det sig att du startade Skarpa? Kan du berätta om den resan? Det känns ju lite också som en OS-satsning, fast på ett annat sätt.
Ja, en lång OS-satsning, för vi har haft det nu i 15-16 år sedan som vi startade. Nej, men det var det faktiskt jag och en jätteduktig seglare, Magnus Lövdén, som seglat två OS i Tornado, bland annat med Martin Strandberg och Mats Nyberg som var en profil nere i södra Sverige och jätteduktig. Mm. Vi drev en verksamhet och egentligen ett kontor för ett annat företag i Stockholm. Och sen så efter ett slag så, jag vet inte, vi var väl unga och fick...
Modiga.
Modiga eller hybris, jag vet inte. Så att, fick vi för oss att nu, det här kan vi göra själva. Nu startar vi ett eget, en egen verksamhet. Så gjorde vi det tillsammans med två stycken andra. Varav en också, ytterligare en seglare som var en gammal tränare till mig faktiskt, Fredrik Olsson. Nere från Bjärred, precis som jag. Och sen som tjej som inte alls... Hon var en hockeytjej. Hon
fick balansera upp lite så det inte bara blev...
Ja, ungefär så. Ja, hon var inte riktigt... Hon har gått på gymnasiet i Ängelholm där det var seglargymnasiet. Och hon gillade inte seglarna. Nej. Men hon var tvungen att gilla oss.
Och den resan fortsätter. Ni har ju jobbat med en del seglare också under årens lopp. Vad skulle du säga att när man är den här seglaren som har liksom byggt sig själv och vad är ens oftast styrkor ute i arbetslivet sen?
Ja, men vi har ju sagt att seglare eller idrottare är ganska bra att få in i verksamheten. Ja, det behöver inte vara, man behöver egentligen kanske inte vara de absolut, de som vinner ett OS-guld, de är ju nästan så liksom, de är ju helt fantastiskt bra, men man måste ju nästan vara, liksom, ta det en nivå till, så det är inte säkert att det är det bästa, men de som har tävlat mycket Det är ju jättemycket lättare att ha dem i en organisation och klara de här tuffa perioderna som det ibland är när man ska jobba eller man är bra på att lösa problem, kan jag egentligen säga. Det är väl egentligen det som vi seglare är. Så att vi har haft ett gäng seglare som har haft det kanske som sitt första steg i karriären eller när de har pluggat har de fått jobba lite extra hos oss. Och just nu är vi inte så mycket... Så många seglare, men vi är lite någon fotbollsspelare och det är någon triatlet och lite sånt där. Så att idrottare gillar vi.
Härligt.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles. We win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Vi har ju sett er logga på ett gäng team genom åren också. Mm. Och i segel, vad tänker du när du... Det kanske är naturligt för er att vilja stötta våran idrott. Men vad är viktigt i ett samarbete med idrottare?
Ja, men vi har väl, på något vis har vi väl utgått från att vi har... hjärtat i det. Och sen så har vi alltid, man får ju lite frågor, eller vi får lite frågor lite då och då. Och det kan vara från optimistjollelandslaget och då har det liksom, ja, till och med varit noga med att du måste seglarna, jag vill inte att föräldrarna ska ringa och fråga oss som spons, utan då ska seglarna ringa och fråga. Så att,
det är bra, så lyssna nu alla små seglare där ute.
Ja, men det är bra. Så att, ja,
då får de träna på det.
Ja, det blir liksom något, det är kul och det är kul att kunna hjälpa till. Vi är ju inte något stort företag så vi kan inte hjälpa till jättemycket, men vi är ju gärna, vi brinner för det och vi hjälper till lite grann i klubben också med på KSS som det har varit, ja, men i allsvenskan. Då har vi sagt att men, då kan vi väl passa på att synas när vi är, och vi vill vara när det är ett evenemang. Vi vill inte ha en annons i klubbtidningen, utan vi vill att det ska vara när det är sprint-SM, när det händer någonting på handplan. Eller, på något vis, det är också ett sätt att ge tillbaka. Det är lika bra att vi håller igång och gör det, så kan det vara små insatser, men att vi gör det under lång period. Och då syns det lite i den här communityn, men seglingscommunityn i sig är ju ett jättebra nätverk. Det ska man också tänka på som seglare. Det är så lätt att börja prata med någon som är seglare om man inte har känt. Men som sagt, jag hade kunnat ringa dig.
Absolut.
Även om inte vi känner varandra så väl. Bara för att vi vet
man
ändå.
Man har någon connection.
Ja, och det ska man inte underskatta. Nej. Jättebra.
Ja, men det är grymt. Mm. Och det märker man ju kanske först när man när åren har gått lite. Vilket värde det har. Ja. Har du några tips om man är yngre seglare och vill kontakta ett företag? Kanske inte bara dig, Niklas, utan det finns ju väldigt många företag. Mm. Liksom hur ska man tänka när man sitter där vid mejlen och jobbar med sina riktiga saker på jobbet och så kommer det ett mejl från en atlet, idrottare som brinner för något. Hur ska de förklara det? Vad ska de sälja in? Det är väldigt många som frågar mig detta.
Mm.
Och jag kommer ju med mina svar, men du som sitter på andra sidan lite också, vad säger du?
Nej, men jag tror att det som vi går igång på är ju att liksom du ska gå till någon som brinner för det och också ha respekt för att det inte bara är så att man, ja, men slänger ut pengar bara för att det finns pengar. För det kan vara det att vi har stöttat några seglare med och några av dem som liksom är i elitlaget i KSSS. Och det har ju också visat sig att de verkligen visar på den tacksamhet. Och vad kan vi göra? Alltså nästan så att de vill överleverera i vad de vill ge tillbaka. Och det är bara den liksom gesten, den i sig
är viktig. Att man vill,
ja, och
leverera.
Visa att de också ser att det här betyder så pass mycket. Och,
vad skulle de kunna leverera då för ett företag?
Ja, men det kan vara alltså en logga för vår del är väl, ja, det passar vi på när det ändå, för då syns det där. Men det är inte varumärke egentligen det vi jobbar med, utan det är snarare det att med bygga nätverk. Så att det nämns, eller att de kanske har andra sponsorer som de kan nämna att i det här fallet att Skarpa finns. Alltså helt plötsligt så är det någon av deras andra sponsorer som kanske behöver, alltså att de kan connecta vårt eller deras sponsor, de skapar ett eget sponsornätverk.
Mm. Superbra.
För att ofta är det ju affärsrelationerna som kan generera saker och ting på sikt och som blir intressanta, och det är det som man egentligen som i alla fall när man har den typen av tjänster som vi gör, som är rådgivning, det är ju det man vill komma åt. Att rätt person, rätt beslutsfattare har koll på vad vi i Skarpa sysslar med. Så det är ju en sak att då kunna.
Att man blir lite, man kan hjälpa sin sponsor och bli lite top of mind hos andra människor.
Ja, men lite så kan det vara. Så att det i sig öppnar dörrar.
Mm. Och det
kan ju inte så lätt som för en seglare, hur ska jag kunna öppna dörrar bland annat. Men då kan man ju titta lite på
ja,
på
men där
annat.
Finns det ju faktiskt möjligheter i nätverk i sin klubb. Eller man kan ha något, kanske någon lite eventsegling. Mm. Eller samla lite lokala företagare som får prova ens båt. Eller, ja, men bra idéer. Vi hoppas att ni som lyssnar får lite inspiration. Våga gå ut och kontakta företag, oavsett om det är lokala företag eller någon morbrors företag eller fasters, eller jobba på. Jag vet att alla sliter med samma problem. det är ju ekonomin och att orka dra runt det som är utmaningen. Men då vill vi också igen bara poängtera det som Niklas pratade om, att det är världens bästa utbildning.
Ja,
eller hur?
Ja.
Personlig utveckling, ledarskap, allt får vi i den här sporten.
Mm.
Shit, vad bra.
Ja, så är det. Så är det verkligen.
Vad blickar du framåt mot nu?
Jag har inte så mycket. Det har varit otroligt mycket efter VM som det var i början av augusti, så har jag väl haft någon liksom egen segling, eller min dotter framförallt då, som seglar optimistjolle. Och sen har det varit lite grejer.
Kul.
Ja, det är ju superkul. Jag tror faktiskt hon är ute på startfartyget nu och hjälper till. Hon vill inte vara med och segla.
Nej.
Hon var med förra året och seglade med mig. Men, så att just nu är jag väl lite sådär att jag får väl fundera lite i vinter. OK kommer jag ju segla, men vad det blir vet jag inte. Jag tycker det är en kul båt. Så jag börjar, det är också lite tack vare Mästarnas mästare som Thomas Hansson Mild, som är liksom i 10 år tjatar på mig att jag skulle segla OK-rolle. Och till slut så köpte jag mig en OK-rolle för 3 år sedan.
Jag såg faktiskt i somras en bild framför mig som fortfarande sitter så här fastetsad. Det var just nere i Onsala där Thomas Hansson Mild finns. Det var 6 OK-jollar som seglade i solnedgången. Ja. Bara helt fantastiskt. Det är så härligt att det finns en båttyp som liksom passar när man då har lämnat de mer hypade OS-klasserna.
Ja, men faktiskt. Och den först, det är en ganska så bra gubbklass också. Det är lite yngre också, men många gamla duktiga gamla OS-seglare från Leiser eller från.
Är den fysisk?
Ja, jag tycker den är ju supertung. Den är inte, Leiser är fysiskt dynamisk, kan man säga, att man måste liksom driva den och röra sig väldigt mycket, och OK får man liksom, det är mycket power, man får hänga. Sen så är man väldigt tung, så kanske man kommer undan lite med det, men du ska ju, jag tycker den är tung.
Men är du den här klassiska seglaren, du gillar en riktig båt, eller ser du framför liksom att om 2 år så foilar du runt med någon vinge över huvudet också?
Ja, men jag har faktiskt foilat lite grann. Jag hade en mått för några år sedan, jag och Martin Wigfors. Superkul. Det var väl egentligen att jag tycker det är så otroligt, jag brinner egentligen, jag har hamnat i så kappseglingssituationen oavsett båt, och i måtten så var det svårt. Dels var det inte så mycket regattor hemma, och jag höll liksom inte, det hade krävts ganska mycket för att liksom komma upp på nivå så det skulle funka och
tävla internationellt.
Och det var inga tävlingar hemma heller, och det är liksom för stor apparat. Men i de här lite enklare båtarna, en Laser eller en Ilka heter det, men eller en OK-joll eller något sånt där, då finns det ju liksom regattor lokalt och
så det är tävlingen du vill åt.
Ja, men det faktiskt, kappsedling är förbannat kul, det är det jag kommer ner, och det är därför det är kul att segla J70 på de här, oavsett om det är allsvenskan eller Mästarnas mästare, eller det kan vara på liksom, på vilken nivå som helst, och även ett klubbmästerskap är ju superkul.
Hur gör du för att plocka fram det där lilla extra som du liksom har då uppenbarligen, i och med att du är i toppen på de här seglingens mästaretävlingarna och allsvenskarna och...
Ja, det underlättar ju när man seglar med andra, så underlättar det att man seglar med folk som är bra. Men jag tror att håller liksom en hygglig nivå, och sen så kan man inte ha liksom den här edgen som vissa av de yngre OS-seglarna har. Men på något vis,
är det smartheten att, du försöker beskriva?
Nej, men jag tror en förnuftighet snarare än smarthet. Det är inte så att man går runt i smart, men det här med att lite prioritera rätt. Att nu är det det här som det är det här som är viktigt, och så får jag släppa de andra grejerna. Och sen så också ganska så snabbt kunna vara inför en tävling, var liksom, var hyggligt cool, men sen så också koppla på rätt anspänning när man väl sätter sig i båten, och när det är 3 minuter kvar till starten. Så att den biten att snabbt hoppa in och ur det där.
Men
det gör också att man kan vara lite coolare när man har kommit i mål. Framförallt om det har gått dåligt.
Just det, men då undrar jag också så här, när du är tillbaka då på kontoret, gör du samma sak där? För jag kan ju gilla det i seglingen när jag liksom, okej, en debrief, det här tar vi med oss liksom. prioriterar man det och de mötena och den tiden i arbetslivet tillräckligt, tycker du?
Nej, jag skulle säga att det är lite dåligt med det, för att jag tycker att det är alltid brist på tid på jobbet, och ofta när man har mycket att göra då ska liksom allting bara rulla
framåt,
på.
Framåt.
Så att, sen är det ju viktigt, men det är väl egentligen det att egentligen som ser ni att man jobbar med små förändringar hela tiden, så att i stunden så märker man inte det. Men gör man något litet varje vecka, och så har vi ju utvecklat vår firma, så den är ju
vi gör
ju saker
framsteg
på ett annat sätt nu än vad vi gjorde för flera år, men det är inte så att man bara, vi har haft det i diskussioner ibland att man ska strategiskt ta ett annat spår.
Just det.
Ja, men, och så landar man, vi ska göra något helt annat, och då landar vi ändå i att, ja, men det, liksom, det funkar inte, för att det liksom, då går man bort sig i att tappa det som man är bra i. Och förändring behövs, men, och förbättring, men det är små saker hela tiden som man ska jobba med. Det är samma sak om du ska ut och springa. Det är inte det att du ska ge hjärnet i en vecka så är du bra på att springa, utan det där är ju
nöta
och hela tiden försöka göra den där lilla grejen. Och sen så efter, alltså det är en process och du får lita på processen.
Mm.
Precis som egentligen i segling, eller oavsett om det är under en kappsegling. Eller,
Sista frågan, Niklas. Vi ställer den till alla som är med i ett poddavsnitt. Vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt?
Oj. Jag skulle väl... Jag kommer egentligen tänka på det. Nu kommer jag aldrig få honom dit. Men när jag var ung och seglade nere i Skåne så hade vi ju en... Och han hjälpte till. En segelmakare som hjälpte till mycket. Så det är Kent Karlsson. Men jag undrar om...
Om Kent Karlsson finns.
Ja, det
kvar.
Finns han i allra högsta grad. Så att, men han var från segling länge. Så att,
vad har han gjort för intryck på dig?
Nej, men han hade ju... då var han ju... Han var väl lite idol för alla där. Han seglade i OS i både Starbåt och Finjol och var jättenära att ta medaljer i Starbåt. Men han var ju... Skapade ju liksom en kunskap och lite tryck i skånsk segling, ska jag säga. Som var inspirerande. Och sen så lärde jag mig mycket av honom med segel och master. Det har varit lite häftigt.
Ja, men superkul. Det är helt klart så att inspirerande människor och stjärnor, oavsett om det var back in the days eller idag, är väldigt viktiga för att bygga nya seglare. Så vi tackar Kent Karlsson för att han inspirerade dig. Ja. Och så tackar vi dig för att du inspirerade fler.
Ja, det är bra.
Tack för att du gästade Seglingspodden. Vi ser fram emot att följa dig framåt i ett otaliga antal seglingens mästare.
Ja, vi får se. Jag tror alltid att det ska vara sista gången jag är med, så man får passa på.
Tack så mycket.
Ja, tack så mycket. Tack.
Tack för att just du har lyssnat. Dela nu gärna vidare detta avsnittet till andra, och kanske främst de yngre seglarna som klurar på hur man ska göra när man är på jakt efter den där sponsorn. Och visst finns det väldigt många likheter mellan att driva bolag och seglingssatsningar. Det är coolt hur vår sport bygger framtidens ledare. Vi hörs igen i Seglingspodden. Nästa avsnitt släpps om 2 veckor.
En poddproduktion av Freda.